Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett liveinspelat veckomagasin på fredagar. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag så har jag Johanna Ahlqvist, fondförvaltare på Clients. Vi har Carl Hammer som är analyschef och valutaexpert på SCB. Och senare så kommer vi få besök av en till Johanna, nämligen Johanna Sommarlund som jobbar med incitamentprogram på Novare Pay. Hörni, välkomna hit.
Tack så mycket.
Tackar.
Vi ska som vanligt ta upp tre ämnen från veckan som gått och vi ska prata om centralbankernas räntehöjningar, om den rekordsvaga kronan och vi ska prata om hur börsnedgång påverkar incitamentprogrammen och vilka konsekvenser det får. Men vi börjar med räntorna, för i onsdag så stod det klart att USAs centralbank Fed höjer styrräntan med 75 punkter, en så kallad trippelhöjning. Och dagen före så hade svenska Riksbanken chockhöjt med en hel procentenhet och räntorna ligger nu på den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Och vi går mot det sämsta börsåret sedan just 2008. Och igår så stängde Stockholmsbörsen på årslägsta. Johanna Ahlqvist, innan du började på Clients så arbetade du som aktieanalytiker 15 år. Nu har du breddat dig och du ska hitta pärlor på den svenska börsen. Mm-hmm. Hur går det?
Ja, men det är ett spännande år får man väl säga. Och mycket av börsen har ju styrts av räntor. Vi pratar väldigt mycket, liksom, vad ska Fed göra med räntan upp och ner? Och någonstans så får man väl tänka lite sådär, vad är anledningen till att Fed höjer räntan? Och det är ju för att stävja inflationen. Och den var ju hög redan innan vi fick en energikris till följd av det här kriget. Och någonstans kan man väl säga att senaste åren har vi ju levt på väldigt låga eller icke-existerande räntor och även otroliga stimulanser in i ekonomin. Så att vi ska få en avkylning av ekonomin, vilket är Feds tanke med att höja räntan då, det är ju bara sunt. Och sen så någonstans så får man väl i det där navigera sig, för att det är klart att aktiemarknaden tycker inte om höga räntor, speciellt inte tillväxtaktier. Så är det. Så att det får man väl navigera i det klimatet. Men jag tror redan när vi gick in i det här året så förstod nog alla att räntorna kommer höjas för att kyla av den här inflationstopparna vi ser nu. Och nu har det blivit en aggressivare räntebana då än man trodde på slutet. Och det är ju ingen miljö för aktier. Så att vi har varit ganska försiktiga i vår aktieallokering under det här året som en följd av det då.
Ja, för ni, det är en mixfond.
Ja, exakt. Så att jag kan investera både i räntepapper, kan ha kassa, men också i aktier. Så att jag kan egentligen ha mellan 25% och 75% aktier.
Men hur tänker du då inför rapportsäsongen som drar igång här om några veckor? Vad tycker du man ska hålla utkik efter där?
Rapportsäsongen blir ju ganska spännande och innan rapportsäsongen kommer ju ett ny inflationssiffra och det är också en sån här siffra, jag tror att det är 13 oktober vi får siffran för septembers inflation och där är väl någonting som innan rapportsäsongen kickar igång som vi kan Är det så att inflationen ger indikation på att den har toppat ur, så kanske marknaden vågar hoppas på att Fed inte kommer vara lika aggressiv och tvingas höja räntan, och att vi då får... För någonstans det man är rädd för är att vi går in i en recession, att Fed tvingas höja räntan så pass mycket och efterfrågan viker. Så att ju snarare efterfrågan viker, desto bättre. Och risken för kvartalsrapporterna, det är ju att vi inte ser något. Alltså att industribolagen, man fortsätter sparka den här burken framför sig, och nej, men efterfrågan är god, orderböckerna är fina, än så länge ser vi inte vargen, och alla vet att vargen kommer.
För du har ju till exempel, ni har Investor, Atlas Copco och lite, ni har ändå, just vad det gäller industribolag så finns det också där lite att titta på.
Absolut, vi har många industribolag i portföljen, och någonstans tror jag att konsumentbolagen har vi ju sett i. Där ser vi att efterfrågan bromsas åt. Och alla sitter och väntar på att det kommer drabba industrin också. Och någonstans, vad ska man gömma sig då? Ja, men att vi går in i en lågkonjunktur, det är ju ingen som inte tror det i det här läget. Så då gäller det ju att gömma sig i bolag som du tror kan hantera en lågkonjunktur. De har varit med förr, kan hålla sina marginaler, har den här pricing power som vi pratar om, och det har ju varit viktigt nu med den här höga inflationen, att man kan föra vidare kostnader ut till sina kunder och så vidare. Så att, och sen också akta sig för allt för ansträngda balansräkningar, kommer ju bli något att hålla lite koll på. Så investera i bolag som man tror på över tid.
Men Johanna, vad tycker du man ska akta sig för då här? På kort sikt, om vi säger, nu i höst.
Ja, alltså vi har ju hållit oss borta från konsumentsektorn ganska länge. Både fastigheter och konsument har ju varit liksom toxic. Och jag tror att det finns fortfarande lite mine kvar där ute. Vi ser, konsumentbolagen är egentligen de enda som har sett något på den här vikande efterfrågan. Och nu står man ju, äntligen börjar liksom lätta lite i komponentleden också. Så de får tillgång till varor. Och då kan det ju bli liksom den perfekta stormen här, att man helt plötsligt får man varor, man har höga lager sedan innan, och då finns inte efterfrågan där. Så att det kommer nog bli väldigt tufft i Q3-rapporterna nu som kommer för konsumentbolagen, så det är väl något att hålla lite koll på. Och speciellt som vi sa innan, det här med kombinationen, har man en ansträngd balansräkning så kan det bli tufft.
Hur tänker du här, Carl?
Nej, men jag är bara lite fascinerad över att vi ser väldigt många förtroendebarometrar nere i källaren, verkligen djupt lågt konsumentförtroende, och samtidigt tycker vi inte har sett de fulla effekterna i aggregerade detaljhandelssiffror än. Det kan vara en inflationseffekt av att vi har ju prisstegringar på saker och vi mäter i nominella termer och så vidare. Men jag håller helt med Johanna att man sitter och väntar på det här, att det ska bli en riktig smäll makromässigt i den delen av datan. Och vi har inte riktigt sett den, tycker jag.
Du undrar lite, varför ser vi inte det här i siffrorna nu?
Ja, eller jag undrar vad vi missar egentligen. För vi som sitter och stirrar på skärmen hela dagen ser framför oss någonting som är väldigt mörkt, men datan är inte riktigt där ändå. Så.
Nej, vi såg, jag tror FedEx kom med sin Q1-rapport igår, och de säger att det börjar vika både i USA och Asien nu. Och som sagt, många konsumentbolag har ju börjat vinstvarna. Vi hade Thule, Mips och sådär. Så att sen är frågan som sagt, hur djupt ner ska vi? Det är väl den...
Du menar också att industribolagen här, de laggar lite?
Absolut, ja. Absolut. Så att de är ju sist, och bolagen, det ska man inte glömma, bolagen är alltid sist att se det. Och vi sitter ju och tittar på vinstestimat. Jag menar, det är analytiker som jag själv var tidigare som sitter och gör estimat på vad bolagen ska tjäna för pengar nästa år. Och det är ju ingen som lägger in en outright lågkonjunktur eller än mindre en recession. Så att nu sitter vi lite och väntar bara på att vinstrevideringarna ska komma. Och börsen har ju talat sitt tydliga språk att de ska ner. Sen är frågan hur mycket, och har vi tagit höjd för det fallet? Och det får vi väl se.
Det låter som en väldigt spännande höst.
Ja, men verkligen.
Ja, mår du bra? Du är ganska nybliven fondförvaltare ändå. Du har ju inte börjat vilken tid som helst.
Nej, men jag mår ganska bra. Trots, men jag är gladare när börsen går upp. Mm. Ja.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och jag har satt mig in i Sveriges kanske mest okända, men också kanske bästa sparform. På 1700-talet hade männen ett problem som bottnade i att de dog väldigt tidigt, och då stod ju de anhöriga kvar utan försörjning. Så man kom på att man kunde spara pengar ihop och se till då att änkorna kunde få pengar ur den här kassan. Med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering och tillgång till olika bra tillgångsslag, som har låga avgifter och där en stor del av kapitalet dessutom är garanterat. Det har funnits hela tiden, helt okommenterat i typ 250 år, och det kallas ofta för pensionsförsäkringar. Och där är ju grunden till det svenska tjänstepensionssystemet och en del av nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och ställt massor med frågor om hur det här funkar. Och det här finns som ett litet bonusavsnitt i vår andra podd, Kapitalet, där man kan lära sig mer om den här sparformen. Det är ju så också att man kan spara i en traditionell försäkring även utanför sitt tjänstepensionssparande. Precis som ett helt vanligt sparande helt enkelt. Och det är inte många som känner till. Så lyssna gärna på den om ni blir nyfikna. Annars finns mer information om pensioner och pensionsförsäkringar och andra typer av sparande på spp.se. Och tack säger vi förstås till SPP som hjälper oss förstå hur pensioner funkar och vilken roll pensionerna spelar för vår privatekonomi och för samhället. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Carl Hammer, du fokuserar ju på global makrostrategi, valutor och centralbanker för SCBs räkning. Och du har också ett förflutet på Riksgälden och arbetat som portföljförvaltare av den svenska statens utlandsskuld och jobbat i finansbranschen i London och så vidare. Som riktigt valutaproffs, vad säger du om de här räntebeskeden som har kommit in?
Ja, alltså det är intressant att höra Johanna resonera om det här, för det är intressant från ditt perspektiv att aktiemarknaden är ju väldigt makrodriven. Och jag tror liksom, man ska vara ödmjuk med att säga att ekonomkollektivet, liksom väldigt många andra, har ju blivit taget på sängen av hur pass ihärdig och hög den här inflationen har blivit. Det får man ju vara ödmjuk att säga. Sen så tog ju räntemarknaden, började ju räkna redan förra hösten med att det här skulle bli lite mer allvarligt än vad både centralbanker och inflationsprognosmakare ändå gjorde. Och marknaden har ju varit rätt ute snarare än centralbanker och ekonomkollektiv, man säger så. Marknaden brukar väl säga alltid ha rätt, men i det här fallet så signalerar marknaden tydligt och har skjutit centralbankerna framför sig genom att liksom kräva av de räntehöjningar och bekräfta det scenario som man har börjat prisa. Och som Johanna har varit inne på, det som är, alltså USA ligger före som vanligt i cykeln. Vi tror att inflationen i USA toppar lite tidigare. Europa har ett jätteproblem med sina energipriser just nu. USA har ett annat problem, och det är att underliggande inflation är mer betydande. Det är högre löneökningar och så vidare. Så Fed har egentligen ett större problem än andra centralbanker att börja bekämpa nu. Och sen då när vi tänker in på valutamarknaden och så vidare, då har vi det här gamla vanliga klassiska som vi befinner oss i nu. Det är nästan en perfekt storm för dollarn. Och vi börjar nästan prata om att vi ska ha mera globalt koordinerade valutainterventioner snart, för att dollarn håller på att bli så stark. Och vi såg nu i veckan här ju att Bank of Japan började försvara sin valuta genom att då sälja valutor och köpa yenen, för yenen har gått och blivit väl svag. Så just nu är det en storm vi bevittnar, och väldigt svårt att säga hur det här ska sluta faktiskt.
Men jag tänkte på detta, för Riksbanken, i den svenska Riksbanken, man säger att man gör ju det bästa för att stävja inflationen, men samtidigt så ägnar man sig åt att bygga en valutareserv. Och det är ju då en helt annan metod än vad man gör i Japan. Kan du hjälpa oss att förstå de här olika metoderna?
Ja, det här skulle vi behöva 3 timmar eller vad säger, ja, för att reda ut det här. Men alltså, Riksbanken har länge uttryckt en önskan att vilja bygga upp en egen finansierad valutareserv. Tidigare hade man valutalån från Riksgälden. Men då bestämde man för några år sedan att vi ska amortera tillbaka de här valutalånen, och sen ska vi växla nytryckta svenska kronor, vilket man gör, 12 miljarder per månad just nu, och så köper man valutor. Det där har ingenting med penningpolitik att göra, för Riksbanken håller ju fortfarande också på att köpa statspapper, bostadspapper och andra sådana saker, vilket man beräknas nu runda av ganska snart. Så man höjer räntan, man expanderar sin balansräkning lite knäppt nog, man trycker dessutom nya kronor som man säljer på all time low i kronan, vilket man ju kan tycka kommersiellt kanske inte är världens bästa idé.
Nej, men det måste ju försvaga kronan ytterligare.
Ja, alltså här kan man tvista länge då om. Jag tycker absolut att det här har haft en effekt på svenska kronan. Jag har argumenterat ganska länge, både i våra rapporter och i media, om att Riksbanken borde pausa de här valutaköpen. Därför att även som Riksbanken säger att det här har ingen flödeseffekt i marknaden. Valutamarknaden omsätter ju notoriskt stora belopp varje dag, så är det här ungefär hälften av vårt bytesbalansöverskott. Det är 2-3% av BNP och framförallt så är det en signaleffekt. Vår svenska centralbank i det läget vi befinner oss i, där kronan är jättesvag och där vi importerar väldigt mycket inflation som på marginalen trots allt leder till att Riksbanken måste höja räntan ännu mer, går ut och fortsätter att sälja sin valuta. Så det är mer en signaleffekt är någonting annat, där man visar på att man bryr sig inte helt enkelt om växelkursen så mycket som man borde göra. Och det tycker jag är ett problem.
Vad tänker du om den svaga kronan här, Johanna?
Ja, alltså historiskt, det är väl ingen skillnad den här gången, så brukar ju vår, får man säga, bananvaluta, svenska kronan, att alltid i sämre tider när risken kommer upp, då vill man ha liksom säkra US-dollar och så säljer man av bananvalutan svenska kronor. Och det har ju varit en kudde till alla svenska, eller väldigt många svenska industribolag som exporterar mycket. Så att om du tittar på estimatkurvan, så även om man lägger in fallande volymer, så tar ju kronan eller kronförsvagningen bort hela den negativa effekten. Så att det har ju fungerat väldigt bra som en kudde då. Och även denna gång samma visa, så att vi från aktiemarknadens perspektiv, för snittbolaget på svenska börsen i alla fall i market cap-mässigt, kanske man är orolig snarare när kommer svenska kronan stärkas och vad får det för implikationer för vinsterna framåt då?
Kommer den stärkas? Nu säger du att det finns ju ett signalvärde här också som liksom gör då att det kanske inte stärks, men hur tänker du framåt?
Jo, modellen har länge sagt, alltså jämviktmodeller om man vågar tro på dem, har sagt att kronan är väldigt, väldigt undervärderad just nu. Och som Johanna säger, vi har ett problem just nu när vi tittar i våra modeller. Kronan styrs bara av riskaptit just nu. Det finns inga andra faktorer. Och vi är ju dessutom geopolitiskt väldigt nära krisen i Östeuropa. Vi är en jag brukar kalla en högbeta euro. Vi är väldigt kopplade till eurozonen. Riksbanken har fört samma penningpolitik som ECB i 10 år. Vi är de facto med i eurosamarbetet, fast vi har en flytande växelkurs. Det är väldigt knappt det där. Så valutamarknaden behandlar kronan som en väldigt känslig euro. Så i starka dollartider så försvagas euron såklart och kronan faller ännu mer. Och det här kommer vända självklart. Vi kommer se att kronan börjar stärka så småningom igen. Och jag tror att det kommer ske i början av 2023. Riksbanken är klar med sina valutaköp då. Börsen kommer bottna någon gång inom 3-6 månader, min bästa gissning.
Är det din bästa gissning också, Anna?
Ja, valutaprognoser, den håller jag mig borta ifrån.
Men
det rimmar ungefär kanske med Feds räntekurva. De säger väl att de ska börja sänka där 2024 någonstans. Men jag tror... Ja, vi pratar mycket om räntor och valutor nu, men tittar man på börsen och utvecklingen där, så är det ju ofta, det är mitt i en lågkonjunktur som börsen brukar vända, när det ser som absolut mörkast ut. Så det är ju fördelen att titta och arbeta med börsen, att vi har en förmåga att se runt hörn. Så att, sen är frågan, när vänder börsen? För som du sa, nu är det ju väldigt, ja, vi är ner över 30% i år, en av de sämsta börsåren och så vidare. Så att, jag har stor respekt för att timing, det kommer inte vara lätt att sätta liksom, absolut botten. Men som sagt, jag är försiktigt optimistisk om att om inflationen rullar över, så kanske vi kan undvika en recession, bara en lågkonjunktur. Och då kan nog aktier ha ett bättre klimat i alla fall än vad det ser ut nu.
Läser man på universitetet så får man ju lära sig tidigt att en svag krona eldar på inflationen, eftersom högre priser letas in i landet genom stigande importpriser. Men det ska ju också gynna exporterande bolag som tar betalt i svenska kronor. Vilken effekt är störst här, Johanna?
Ja, alltså det var ju lite det vi var inne på med exportbolagen. De gynnas ju väldigt mycket av...
Och det kommer vara så fortsatt. För jag tänker, de köper ju också in överallt ifrån. Alltså ja. Det är ju inte bara, liksom, man köper in från hela världen, sätter ihop någonting och sen exporterar.
Ja, men det, alltså för exportbolagen så är det absolut, de är dollarvinnare så att säga, på en stark dollar, svag krona. Men sen har du bolag som H&M som har väldigt, tvärtom, där det är kostnadsbasen å andra sidan. Mycket i dollarpeggade valutor. Så att de straffas ju. De är väl en av Stockholmsbörsens största, som har största motvinden av den valutan som vi ser nu. Det finns båda delar.
Ja, Carl, sista frågan om detta då. Vilka andra och kanske oanade effekter får den svenska kronan som vi inte kanske kan tänka nu?
Nej, men vi blir fattigare. Jag tycker det är en väldigt olycklig politik. Jag menar, det är intressant att höra Johanna säger om bolagen ändå, men en nationalekonom skulle också resonera så att man vinner inte på före devalveringspolitik. Och det är bara att ta Schweiz som ett exempel. De har en urstark valuta. De jobbar stenhårt på bolagsnivå med att leva med den valutan och genomföra reformer och så vidare. Jag ska inte säga att våra svenska börsbolag inte jobbar med att förbättra sin effektivitet och så vidare. Men det är inget gott betyg till hur det ser ut i vårt land just nu. Och Riksbanken har ju fört en, det är ju en konsekvens delvis av Riksbankens penningpolitik de sista 10 åren som har lett till det. Så vi blir ju fattigare, vilket är ganska tråkigt egentligen tycker jag.
Det kommer ju en ny riksbankschef, Erik Thedéen. Vad kan vi förvänta oss när han tillträder?
Ja, jag är ett stort fan av Erik, för jag har jobbat med honom. Jag tycker
var har ni jobbat tillsammans?
Vi har jobbat på Riksgälden tillsammans. Han var min chef där när jag var portföljförvaltare för länge sedan. Det jag gillar väldigt mycket med Erik då, det är att han har både en offentlig och privat bakgrund. Han har jobbat som strateg på Hedgefonden, har varit vd för Stockholmsbörsen, han har varit statssekreterare och så vidare. Så han har ett öra mot rälsen tror jag. Han har en förståelse för marknad och så vidare, tror jag, på ett annat sätt än vad nuvarande Riksbanken har då. Det är svårt att säga vilken penningpolitik han ska föra. Man har ju tolkat honom som en hök eftersom att han har varit ganska han har varit hård mot han har velat se amorteringskrav och så vidare och varnat för skulduppbyggnad och sådär. Men jag tror att han blir en väldigt bra efterträdare, Stefan Ingves.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi ska gå över till ett annat ämne och det är vilka konsekvenser det blir för bolagens incitamentprogram när börsen pressas ner så här. Och då säger vi välkommen in Johanna Sommarlund från Novare Pay. Och Novare Pay, det är ett dotterbolag till rekryteringsbolaget Novare, eller hur?
Ja, vi har varit det i alla fall sen vi startade. Ja. Men för några år sedan så gjorde vi en sån management buyout. Men vi jobbar väldigt nära nu var det fortfarande.
Var du med i den buyouten?
Ja, det var jag. Vi är 50% partnerägda.
Du, nu när börsen har pressats ner så ser vi ju de här incitamentprogrammen. De får sig en törn. Man kan förlora nästan pengar på det här. Eller vad säger du?
Absolut. Vi tittar ju på i vårt bolag det som kallas för långsiktiga incitamentsprogram. Eller LTI-program då, kort. Och 30% av de programmen som vi har på börsen är sådana här rena teckningsoptionsprogram. Och det är investeringsprogram. Så att deltagaren i programmet går in med pengar för att köpa den här optionen. Och nu när det blir lite svängigare då så har vi tittat på de programmen som är utestående på börsen. Och det är nästan 80% som är under vattnet.
Och vad menas under vattnet?
Det betyder alltså att aktiekursen är under det som heter strike. Och då är själva optionen och värdepappret som man köpte helt värdelöst egentligen.
Och vad händer då? Vad gör bolagen då?
Ja, det är nog inte särskilt många som kommer tycka synd om börs-VD:er som blir av med lite pengar. Men ofta är de här programmen i tillväxtbolagen riktade till ganska många anställda. Och då får man ju problem ner i organisationen där anställda som man ju vill motivera och fortsätta jobba hårt. De blir av med pengar som man har betalat till sin arbetsgivare för de här instrumenten. Så det blir en incitamentseffekt som man inte kanske förutsåg.
Och vad ser vi för nya program komma in där då istället?
Ja, det man tittar på är det som är lite platt lättare. Sådana här aktiesparprogram till exempel som är ganska traditionella. Man går in och så köper man 2 aktier kanske, och det är då det som kallas för investeringsaktier i programmet. Och under 3 år eller 5 år sedan så tittar man på hur bolaget går på olika operationella mål eller aktiekursen, och så blir man tilldelad då matchningsaktier eller performanceaktier.
Ja, istället för att det är kopplat till finansiella mål och sådär, eller?
Ja, precis. Programmen kan man ju då koppla till någonting annat än bara aktiekursutvecklingen.
Vilka bolag är vi pratar om här? Jag tänker att arbetsmarknaden borde bli mer rörlig, och vilken typ av arbetsmarknad pratar vi om?
Ja, precis. Det är ju där vi ser de här rena teknikoptionsprogrammen, det är ju tillväxtbolagen. Så small cap, mid cap-bolagen, även First North-bolagen, nästan 70% av de bolagen har såna här optionsprogram på plats.
Är den här utvecklingen att de här programmen liksom kanske håller på att fasas ut nu när börsen pressas ner då? Är det bra eller dåligt?
Vi brukar se lite rörelse liksom i riskaptiten i de här programmen, och då tittar man på sådana här plattare program. Och det som är syftet med de här platta programmen, det är ju att skapa aktieägande över tid för deltagarna. Och det tror jag att de här platta programmen gör på ett bättre sätt.
Du menar innan så kunde man ta sin bonus och dra ungefär, eller köpa bil, eller man var inte långvarig investerare i bolaget?
Ja, så skulle man kunna se det. Så de här teckningsoptionsprogrammen då, ofta så var man i ett tillväxtbolag som det gick väldigt bra för, då var den här optionen supervärdefull sen när man fick köpa den där underliggande aktien, och då kanske man ville sälja av för att casha ut lite grann, och så blev det kanske en sommarstuga istället för ett långsiktigt aktieägande, vilket ju kanske känns helt rimligt om du är en anställd i ett bolag.
Du har ju också tittat på, vi pratade så vidare lite tidigare, och du har ju också tittat på att de här incitamentsprogrammen i Sverige, de är ganska dåligt kopplade till ESG, sa du.
Nej men precis. Så tittar vi på en liksom global basis, så är det en ganska stor trend de senaste 5-10 åren att koppla de här rörliga löneprogrammen, då, både årsbonusen och den som är över flera år, till hållbarhetskriterier. Och där ligger vi efter i Sverige. I den studien som gjorde senast, då var det 16% ungefär av börsens bolag som gjorde det. Och tittar vi liksom utanför Sverige, så är den siffran redan uppe på 40-60% i vissa källor.
Men vad ska det vara för ESG-mål?
Ja, det är ju då inom ramen för det som är liksom både E och S och G, så det som är liksom miljö, social hållbarhet och sen governance då. Och där har vi till exempel bankerna tittar mycket på compliance inom ramen för det G. Och socialt, då kan det vara, vi ser kvinnliga ledare, vi ser andra spännande kriterier liksom inom ramen för jämställdhet och liksom mångfald. Och under E då är det allra vanligaste såklart då liksom koldioxidutsläpp.
Men de stora börsbolagen, har de det här?
Ja, det ökar. På large cap så är vi uppe på 20% av bolagen. Och det som är spännande är ju också att våra institutionella ägare, alltså våra riktigt stora ägare, de börjar vakna lite grann på det här ämnet och börjar prata mer och mer om det. Så vi ser ju att den här trenden kommer bara fortsätta.
Men apropå ESG, en ny kandidat inom de här incitamentprogrammet, det var Ericsson, hörde jag.
Ja, precis. Det var under förra året som de föreslog. Så de har både klimatmål och även liksom jämställdhetsmål.
För jag tänkte koppla in den andra Johanna här, Johanna Ahlqvist från Klients. Du, innan du började vara som fondförvaltare, så var du aktieanalytiker på SEB många år. Och ni känner ju varandra där från Carl och Johanna.
Det är exakt. Är det.
Från SEB-tiden. Och du bevakade TMT, teknik, media och telekom. Och bland annat, du har ju följt Ericsson jättelänge. Nu så, jag tycker att man har varit uppvuxen med att det kommer dåliga, för att inte säga hisnande, nyheter som rör Ericsson, som är antitesen till ESG-frågor kan man ju säga. Och nu så kom det igen här, flashade förbi i morse, att Ericsson fortsätter att sälja saker till Ryssland. Och de svarar ungefär, ja, för att vi får göra det. Hur ska man förstå det här?
Ja, alltså nu är inte jag så exakt insatt i den här senaste nyheten i morse då, kring Ryssland just, men vad jag förstår, bara headlines är väl att de säger egentligen att de har ansökt om att få dispens och sälja mjukvara till Ryssland. Och det är ju ja, jag frågar mig varför man ens ansöker om en sån dispens när det ser ut som det gör i världen. Och de har ju sagt vid flera tillfällen tidigare att de har slutat och stoppat all försäljning och tagit provisioner relaterat till det till Ryssland. Så att, ja, det där är ju väldigt märkligt, men det verkar ju vara någonting som ledningen ändå står bakom att man har gjort och verkar ha vetat om det då, för att man fick dispens. Men, så det är väl en fråga hur man tänker just i det avseendet. Men de andra sakerna som dök upp där under min tid när jag tittade på Ericsson.
Det var mycket korruptionsfrågor. Det var innan de hade haft den här mördarsekten IS som återförsäljare, alltså innan dess.
Ja, exakt. Ja. Det var ju den här, ja, det ligger ju en, det ska ju få en bot eller en dom från DOJ som alla sitter och väntar på i aktiemarknaden och övriga marknaden också, tror jag. Så det är någonting som ligger framför dem. Men jag tycker det är så otroligt när man tittar på ett bolag. Vad finns de i 180 länder, 100 000 anställda? Hur man kan liksom, om man har en kod. För Börje Ekholm kom ju in och skulle ändra på det här. Att nu ska vi liksom rensa i leden och vi har vår etiska kod. Och så här gör vi affärer och så här gör vi inte affärer. Men att trickla igenom det där liksom till sista soldat längst ner på marken, det tar tid. Otroligt lång tid. Och det är en kultur i bolaget som jag tycker att liksom såna här saker som ändå dyker upp i efterhand visar att man ska nog inte underskatta den effekten. Och jag menar, kulturen i bolaget har ju varit på ett sätt och det där måste ju rensas ut. Och jag tror att det är tid som krävs för att göra det. Så att jag har väldigt stor respekt. Och det blir ju återigen tillbaka till andra Johannas de här incitamentsprogrammen och ESG-koppling. Jag menar, vi från aktiemarknaden tittar ju nästan alltid på när vi träffar bolag. Det får inte bara vara en siffra på ett papper. Att vi ska liksom se till att vi inte har barnarbete, vi ska se till att vi liksom har rätt corporate governance och vi ska följa ditten och datten, utan att det faktiskt händer i organisationen också. Så att det är väldigt lätt att ha saker och ting på ett papper och sen att det efterlevs, det är en helt annan femma. Mm.
Skulle det finnas sådana här ESG-incitamentprogram på Riksbanken, tror du?
Jag tror inte de har incitamentsprogram, så jag tror inte riktigt är aktuellt. Men ESG är en jättestor fråga. Alltså generellt, det genomsyrar ju allting snart.
Men det har ju också fått sig en törn i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, så har det ju också ifrågasatts, vad är ESG för någonting? Är det liksom, är det väldigt dåligt att kunna köpa vapen för att försvara sig? Är kärnkraft så dåligt? Alltså det är ju något som diskuteras jättemycket nu.
Mm. Ja, men så är det ju. Och alltid kommer det väl någonting bra ur en kris, håller på att säga. Vi får väl omformulera och omvärdera vissa saker ändå. Så just vapenfrågan är jag inte väldigt insatt i den, men absolut. Det är en sån sak som många inom förvaltarkollektivet tror jag har varit tvungna att titta över ändå. Liksom, så hur man ska hantera det.
Ja, har du tänkt om någonting?
Ja, men alltså jag tror nyckeln blir liksom när vi tittar på bolag, det är att du har en hållbar affärsmodell. Och jag menar, det kan ju vara vad produkten du säljer eller hur du går tillväga, någonstans kommer det ju straffa sig. Så att, men just vapenfrågan, det är ju en väldigt delikat fråga som många, och vissa mandat vi har, vi får ju inte investera i det överhuvudtaget, så att där sitter ju inte vi enkom bakom spakarna då. Men det är absolut en het fråga som diskuteras.
Hörrni, jag säger stort tack för att ni kom hit idag. Man känner sig genast lite klokare i alla fall. Du lyssnar på podden Marknadens fredagsprogram. Jag heter Helene Rådstein och vi är tillbaka redan på måndag. Och då blir det en ljuvlig intervju med en finanslegend, en doldis som har varit spindeln i nätet i flera stora affärer under 40 år. Vi hörs då. Håll ut. Hej då!